Välkomna tillbaka till ännu en säsong av Fitness, Filosofi och Floskler, The Podcast, med mig, er värd, Henrik Wallis, a.k.a. Coach Henrik, a.k.a. Mr. Fitness, Filosofi och Floskler. Efter ett säsongsuppehåll där det då var fokus på att sharpening the saw, vila upp sig, slipa på arbetsmetoder och då planera en comeback, är vi nu återigen tillbaka i mitt älskade kött och potatis, meat and potatoes mode. Kött och potatis för mig är ett tillstånd där du tuggar på, du är konsekvent, du gör dina matlådor, du tränar dina 5x5 styrkesätt, du kör dina 3x10 bodybuilding accessories, du äter lagade målmat 90% av tiden och det går månader på månader och resultaten kommer. Det är kött och potatis. Med det sagt har jag även nu tagit beslutet att hålla frekvensen uppe till en gång i veckan. Jag befinner mig i Stockholm, Sveriges fitnessmecka. Det är oändligt givande personligt att få träffa så mycket människor. Jag har en fantastisk hemstudio i Vasastan, Stockholm. Och det är min ambition att skapa mer än jag konsumerar. Så, med säsong 3 kommer det droppa avsnitt varje torsdag morgon 05.30. Så redan nu, sätt dina påminnelser, tryck på subscribe på Spotify så har du din veckodos av fitness, filosofi och floskler. Känner du att du inte riktigt hänger med på vad det här är för någonting, du kanske lyssnar på ditt första avsnitt, så kan jag rekommendera dig att lyssna på nästkommande avsnitt då nästa vecka. Där jag då kör en liten origin story av hela konceptet fitness, filosofi och floskler. En säsong 3 look ahead innebär gäster allt ifrån MMA-fighters till bodybuilders till crossfittare till filosofer. Men också en hel del solopoddar där jag tillåter mig själv att göra utsvävningar i allting som berör träning eller det livet med stödstrukturer som vi behöver runt omkring för att må bra i detta mycket märkliga moderna samhälle vi lever i. Podden används självterapeutiskt, självutvecklande, men också som en kanal att promota då min egen träning, mina tjänster inom träning, livsstil, hälsa och faktiskt hjälpa dem omkring mig som jag anser bidrar till en bättre och friskare värld. Det är absolut inte jag som är superstjärnan i den här podden. Jag är bara faciliterare av människor som är långt före jag och som gör ett riktigt bra jobb. En av dem är då dagens gäst Simon Brandt som var en av mina första crossfit-coacher, en av mina första mentorer och också handstand-coach. Simon var en biohacker och en praktiker av friskhet och styrka redan när jag träffade honom sådär 2016. Han introducerade mig till allt ifrån fasta till bastu till kallbad på sätt jag själv inte var medveten om förrän Simon kom in i bilden. När vi började umgås så hade han börjat fasa ut crossfit och glukoskonsumerande till att bli mer och mer en handstand-kille som levde på ketos och sparlågor, men också yogade en hel del. Simons resa har sedan fortsatt till att dels ha en fot kvar i styrketräningens och personlig träningens värld, men främst så jobbar han mer med människor på ett djupt humant plan. Du kan kalla Simon beroendeterapeut, och han hjälper människor att gräva i sig själva för att komma åt de sår, de mönster, de beteendena vi gör och upprepar om och om igen på ett sätt som skadar oss, med andra ord beroenden. Samtalet berör allt ifrån motstånd till beroende och vill tillåta oss själva att ha ett ganska utzoomat perspektiv på det. Vad händer om vi inte möter vårt motstånd och gör det jobbet vi ska göra? Vilka självsaboterande beteenden skapar vi istället? Vilka pseudoaktiviteter gör vi istället för den riktiga aktiviteten vi skulle gjort? Det är livet som kallar, men det är för jävla svårt. Och vad gör vi då? Jo, många av oss blir beroende av saker och ting. Varför snusar människor egentligen? Vad tror vi ska få ut av det? Kommer det lösa det vi tror att det ska lösa? Det och mycket annat i dagens avsnitt som rullar här efter samma introvignett ni har hört ganska många gånger nu. Jag passar också på att plugga innan vi kör igång vår nya onlinegruppcoaching som börjar rulla nu på söndag faktiskt. Namnet är Winter is Coming och det är en slags säsongsanpassad variation av Operation Speedo Torpedo. Vi fokuserar på motståndsträning, vi lär ut styrketräning som den kan utföras när den är som allra bäst. Vi pratar om motstånd likt vi gör i dagens avsnitt, det vill säga vikterna på stången utgör ett mekaniskt motstånd, gravitationsmässigt motstånd som du måste kämpa med. När du vill prokrastinera men du vet att det riktiga jobbet kallar, då möter du motstånd, det besegrar vi. När du känner tveksamhet inför att gå ner i ett kallt vatten, du vet om att det kommer göra en reboot av ditt system. Du kommer vakna upp mycket mer än du gör av en kopp kaffe, men du vill inte för att vattnet är kallt. Det är motståndsträning. För att läsa mer om det, för att veta mer om vad som händer på fitnessfilosofi och floskler, skicka då ett mail på fitnessfilosofifloskler@gmail.com eller skicka meddelande på Instagram @fitnessfilosofifloskler så kommer du fram till mig, Henrik Wallis, och eller min kumpan Andreas Holm, a.k.a. Opti Holm. Nu rullar vi avsnittet. Let's go! Säsong 3, vi kör!
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Välkomna tillbaka gott folk till Fitness, Filosofi och Floskler, the podcast med mig, er värd, Henrik Wallis, a.k.a. Coach Henrik. Dagens gäst är ingen mindre än Afghanistan-veteranen som sadlade om och blev yogasnubbe. Handstående gurun som jobbade i 5-10 år mot en one-arm handstand. Göteborgs första biohacker som också är ansvarig för 50% av alla mina konstiga vanor. Hälsocoachen och beroendeterapeuten som inte säljer några genvägar. Jocko Willinks ofödde son eller kanske avlägsne lillebror i Sverige, Simon Brandt. Välkommen.
Tackar, tackar.
Vill du factchecka den inledningen?
Det är nästan korrekt. Jag skulle säga att jag skulle vilja påstå att jag inte jobbat så länge på enarmsanståendet, men det är ju 10 år sedan jag började stå på händer idag. Ja. Sen har jag ju kanske inte dedikerat mig till enarmsanståendet på ett tag, men...
Hur ser din handstand-praktik ut idag?
Inexistent.
Okej. Okay. Ja. Men många känner säkert dig som en mobility-snubbe, handstand-snubbe. Men idag vill jag faktiskt prata med dig om något som du har djupdykt i de senaste åren. Som då är människors beroenden. Till exempel hur de påverkar våra liv och vad vi kan göra åt dem. Så min tanke är att jag vill adressera ämnet beroende med dig. Nyttja ditt terapeutiska öga. Men också benämna det ur filosofin och livsstilsmedicinens värld. Låter det okej? Okay?
Jag tycker det låter härligt.
Bra. Kan vi få en kort origin story före vi biras in på dagens samtalsämne? Hur blev datorspelsnörden från Norrland en hårt tränande yrkessoldat? Hur vandrar han genom bland annat fitnessen och kroppskulturens många olika världar för att idag först och främst jobba med människor som lider av olika beroenden?
Det är en bra fråga faktiskt. Jag har ju tittat på min origin story ur många olika perspektiv och beroendet är ju det senaste. Och man kan ju se att min barndom i Norrland med en skilsmässa på många sätt var starten till mina första små beroenden. På många sätt ganska oproblematiska som men senare med tiden utvecklade sig till någonting väldigt livshämmande. Och just datorspelandet är ju en av de tidiga aspekterna av det. Kanske verkade harmlöst då, men i retrospekt så kan jag ju se att det var också en kanske en flykt eller ett substitut för någonting rikare som jag letade efter.
Men jag tänker att vi kommer komma in på sånt idag som kanske distractions, displacement activities eller liksom pseudokarriärer. Datorspel är nog unga mäns pojkars kanske nummer ett verklighetsflykt.
Det är också viktigt att belysa att datorspelandet är ju inte längre unikt för barn utan väldigt mogna till åldern. Människor ser ju datorspelande också som normalt idag och det väger ganska tungt på medelålders män redan idag.
Ja, men före vi landar i de här lite garanterat betyngande ämnena, kan jag få en liten kort summering? Hur hamnade du i fitnessens och kroppskulturens värld?
Ja, som sagt så drog sig jag in först i militärens värld. Min värnplikt som 19-åring i amfibiekåren belyste ju ganska tydligt att jag inte var så stark som jag trodde. Men min okunskap där gav mig inte särskilt mycket i form av stöd i att förbättra min fysiska kapacitet. När jag sedan blev yrkessoldat så försökte jag utveckla det men var också ganska förlorad. När jag väl fick beskedet att jag skulle åka till Afghanistan så insåg jag att jag inte längre kunde låta det här vara en svaghet som hindrade mig. Det var då jag också sökte mig till en form av mentor i form av Mark Divine som har skapat SealFit. Och där introducerades jag till CrossFit-metodologi, men kanske en mer GPP-form av CrossFits principer, mer specifikt riktat mot militära ändamål.
Och nu är vi någonstans runt 26-27 år gammal.
Jag var 25 när jag åkte till Afghanistan, så ja, 25 borde jag ha varit när jag väl kom i kontakt med det. Sedan fortsatte jag utforska CrossFit specifikt. 26, 27, 27, 28 när man började jobba som CrossFit-coach.
Avstickare i yogans värld också.
Yogan var ju intressant för att den introducerades också till mig via SealFit. Också det holistiska mindsetet i att man faktiskt både mediterade eller åtminstone hade en andningspraktik och en yogapraktik som en del av träningen där. Jag sökte mig inte till yogan utan jag blev tillfrågad om jag kunde hålla yogapass på vår CrossFit-box. Därav så utvecklades den praktiken. Jag fick söka mer information, förbereda mig inför klassen och så vidare. Och sen drogs jag in i det ganska naturligt.
Jag benämnde ju det lite skämtsamt i inledningen som ansvarig för att ha introducerat mig till mina flummigare praktiker i livet. Jag vet att du var den första personen jag kallbadade med. Du lärde mig att stretcha på spårvagnen. I mångt och mycket gå barfota i tid och otid. Var kom alla de här liksom flummiga praktikerna till dig ifrån?
Det är samma fas där med kanske det vi ska benämna som self-improvement eller självutveckling. Så kom jag i kontakt med biohacking-sfären via Ben Greenfield, som väl är kanske den största podcasten idag på ämnet. Och jag provade, framförallt i mina ungkarlsdagar då jag hade väldigt total frihet. Väldigt många olika praktiker. Kallbad var ju en av dem. Grundning en annan. Sedan blir man ju ganska tydligt varse sina begränsningar i form av rörlighet när man utövar CrossFit, framförallt med mer avancerade rörelser, olympiska lyft, gymnastik och så vidare. Så jag kan inte ta åt mig så mycket ära för att ha hittat de här praktikerna, de gavs ju till mig och jag är väldigt tacksam för det idag.
Men det är ändå värt att säga att jag håller dig som en av mina praktiska mentorer på livsstilsmedicin. Också som den handstående coach jag har konsultat mest i mitt liv, mitt handstående. Som ändå idag är en stor del av min praktik och även mitt levebröd.
Mm.
Men idag är det faktiskt fokus mer på det själsliga, Simon, och på beroenden.
Mm.
Så jag tänker att vi ska gå in på beroenden, men först och främst vill jag faktiskt läsa upp ett litet extrakt från en bok jag har framför mig här.
Mm.
Det är då Steven Pressfield som jag läser ofta varje morgon i stort sett. Här är ett utdrag från boken Turning Pro och kapitlet Beautiful Losers. Tänker jag att det här ska vara starten på vårt lilla samtal. Han pratar då om beroende, om addicts. Have you ever noticed that addicts are often extremely interesting people? Addiction itself is excruciatingly boring. It's boring because it's predictable. The lies, the evasions, the transparent self-justifications and self-exonerations. But the addict himself is often a colorful and fascinating person. Vad tänker du när du hör en sån grej?
Oh, ja. Det ligger mycket i det. Jag framförallt resonerar med här är just den här färgglada delen av beroendepersonligheten. Ofta så kan det vara svårt att leva ut det här färgglada och kanske hitta en form av harmoni med sin omgivning om man är en väldigt unik personlighet. I många fall så medieras det genom missbruk av olika slag eller så gömmer man sin skam för sitt levande genom missbruk. Så det kan ju te sig på väldigt många sätt.
Jag fortsätter.
Mm.
If he has been a substance abuser for any length of time, his story often reads like a novel, packed with drama, conflict and intrigue. If the addict's drug of choice is alcohol, the narrative is frequently one of job loss, domestic abuse, divorce, abandonment of children, bankruptcy. If class 1 narcotics are the culprit, the tales often includes troubles with the law, crime, prison time, violence, even death. Jag tänker att vi ska gå lite back and forth, för jag tycker det här är briljant det han skriver och det kommer leda till dagens samtal. Of course, you and I can be addicted to any number of things. To love, to sex, to worship our children or our parents, to dominance, to submission. We can even be addicted to ourselves. See Charlie Sheen, Donald Trump. Such individuals can be absolutely fascinating at the same time that they're boring as hell. What, then, is the connection between addiction and resistance? Är det någon koppling mellan motstånd och beroenden?
Ja, 100%.
Utveckla.
Så, jag tycker om att du använder Steven Pressfield här. Jag är inte jättebekant med hans arbete, men just motstånd och beroende ligger för mig väldigt nära varandra just i uttrycket han nämner det där det handlar om motstånd inför framförallt kreativt uttryck. Är det din uppfattning av
ja.
Vad man ska kunna summera hans tes om?
Så hans tes är att när vi har motstånd framför oss som besegrar oss så är det lätt för oss att ägna oss åt pseudokarriärer, displacement, practices, distraktioner, när det är uppenbart att det egentliga jobbet är framför oss. Och någonstans där föder vi cykler av beteenden som inte leder oss framåt. Det är ish hans tes om motstånd och kreativitet. Ish. Mm.
Det som jag tycker är intressant med att ha ett mer holistiskt eller integrativt synsätt på beroende är att det passar så bra ihop med just det här motståndsbeteendet för kreativa uttryck. I sitt enklaste så kan vi ju till exempel använda stilen pressfield som huvudsakligen handlar om skrivande, som ett kreativt uttryck. Men om vi tar tillbaka det till det själsliga kan vi ju titta på Toltec-civilisationens livsperspektiv där att leva ett gott liv är att skapa konst i sitt levande. Så att livet är ett kreativt uttryck. Det är en form av skönhet vi försöker skapa och tillföra världen. Och vare sig det är genom skrivande eller genom vårt dagliga varande, hur vi relaterar till andra människor eller hur vi relaterar till oss själva, så finns det ett utrymme att skapa någonting kreativt, någonting vackert, någonting värdefullt. Men det möts ofta av motstånd. Och där är distraktionen, flykten, undvikandet precis det som föder beroendet. Och beroendet, precis som du beskriver här, är att det blir en cykel.
Vad är det vi undviker?
Jag brukar titta på beroende primärt genom antingen ett sätt att undanfly smärta. Smärta kan ta många olika uttryck. Eller att det är ett, till skillnad från flykt, ett närmande mot en form av längtan, en njutning, ett förverkligande. Så de är inte nödvändigtvis uteslutande, utan det är bara olika sätt beroende kan uttrycka sig på. Men om vi tittar på flykten så är det oftast det kan finnas en subjektiv och en objektiv aspekt av det. Till exempel, men ett objektivt uttryck kan vara att hålla någon form av föredrag eller presentation på jobbet. Men subjektivt så finns det en rädsla, en känsla av otillräcklighet som vi inte är villiga att exponera, och därför så håller vi oss tillbaka. Det här exemplet är ju precis ett av de här mer subtila, där vi är beroende av att inte exponera oss, kanske framstå som okunniga eller otillräckliga, men som också kan ha en förödande effekt på våra liv.
Jag tar ett, två till extrakt här från, det är boken Turning Pro som varit min morgonbok senaste året i alla fall. Då pratar den om Turning Pro i relation till att förbli en amateur. When we're living as amateurs, we are running away from our calling. Meaning our work, our destiny, the obligation to become our truest and highest selves. Addiction becomes a surrogate for our calling. We enact the addiction instead of embracing the calling. Why? Because to follow a calling requires work. It's hard. It hurts. It demands entering the pain zone of effort, risk and exposure. So we take the amateur route instead. Instead of composing our symphony, we create a shadow symphony of which we ourselves are the orchestra, the conductor, the composer, and the audience. Our life becomes a shadow drama, a shadow startup company, a shadow philanthropic venture. Vad tänker du om det? Du som aldrig har läst Pressfield, men jag citerar.
Det är ju slående hur genialisk han är. För det här är återigen pekar tillbaka på den själsliga aspekten. Men när jag använder uttrycket själ så pratar jag om någonting som man kanske metafysiskt kan tänka innefatta både vårt psyke och vår kropp. Hela vårt varande. Och självförverkligande, om vi använder det uttrycket. Att skapa den här symfonin, skriva den här boken, starta ett företag. Det här är ju den här själsliga konsten som vi lever våra liv igenom om vi gör det, quote unquote, rätt. svårt att använda de uttrycken. Och det är också därför det kan vara så svårt. Det finns oftast ingen rätt väg, det finns bara vår väg. Och att välja vår väg är ofta svårt på många olika sätt. Både socialt, i att många kommer att ställa sig oförstående eller till och med erbjuda motstånd, men också vårt egna inre motstånd. Både emot arbetet, både emot att pröva saker och misslyckas, ställas inför vår inkompetens, våran potential och hur långt ifrån vi är den. Och flykten är ju där otroligt lockande. Speciellt om det finns substanser som tillåter oss att få uppleva på olika sätt någon slags, jag letar efter något enkelt ord här, men en faksimili.
Liknande känsla.
En approximation av det fulländade uttrycket. När jag definierar beroende så brukar jag lägga till, utöver den vanliga definitionen, vilket är att det är ett beteende som vi upprepar men inte kan sluta med, som också orsakar oss själva och vår omgivning skada, så brukar jag då lägga till att det också är en strävan efter att möta ett inre behov. Och just det här skapandet av oss själva, eller att ge ett uttryck för vår inre genialitet, våra inre gåvor, vår passion, kärlek. Man kan sätta hur många ord på det som helst.
Hur kan vi ha motstånd till det? Det låter som en så självklar och så vacker mänsklig resa. Hur kan vi ha motstånd till det, Simon Brandt?
Där har vi ju million dollar question. Hur kan vi ha motstånd till det? Så självklart måste vi titta på vår miljö, vårt samhälle, våra relationer. Framför allt betingas, uppfostras att vara på ett visst sätt. Vi ställs in i fina led, rätar in oss och ska ge samma svar som alla andra i skola, i olika former av grupper, arbetsliv, militären är också ett exempel på det. Miljö där det är gynnsamt att inte sticka ut. Det är en aspekt. Tittar vi evolutionärt på det så är ju vår drift att vilja passa in och bli accepterade någonting som faktiskt associeras direkt med överlevnad. Om vi är ett samlar-jägar-samhälle där vi bor med en liten grupp, om vi blir utstötta av gruppen så kommer vi troligtvis inte kunna se till vår egen överlevnad. Bara att dra den kopplingen är oftast en ganska stor aha-moment. Förstå att inte passa in, att inte bli accepterad, kan faktiskt på en djupare psykologisk nivå faktiskt innebära en association med att dö.
När du säger det här så låter det ju som att det är vanligare att människor har beroenden än inte har beroenden. Är det så?
Ja, jag skulle säga att det som jag beskriver som subkliniska beroenden är mer eller mindre norm. Det är extremt ovanligt att vi inte har någon form av beroende. Sedan är ju graden av det beroendet det som gör skillnad. Och om vi då tittar på kliniska beroenden så är det oftast en väldigt tydlig skadlig effekt som vi kan se både på oss själva och på vår omgivning. Men de här bredare och mer vidspridda subkliniska beroendena, manifesteras ju oftast väldigt subtilt. Vi kan titta på till exempel depression som ett exempel. Vad är depression? Hur får man depression? Depression kan te sig så olika. Man beskriver oftast ett färglöst, glädjelöst levnadstillstånd. Och det är inte så konstigt om vi genom små beroenden samlar ihop till någonting som sammanlagt hämmar vårt livsuttryck till en stor grad. Och det blir ju kanske lite abstrakt och flummigt att använda ord som livsuttryck. Det kan vara svårt att förstå vad innebär det. Vad är ett livsuttryck? Jag går till jobbet, jag lagar mat, jag umgås med mina vänner. Är det mitt livsuttryck? Och det kan det vara, men det kan också inte vara det. Det kan också vara så att vi utför ett arbete som kanske till och med går emot våra djupare värderingar. Inte bara är otillfredsställande och ostimulerande. Likaså kan våra relationer vara ytliga och inte tillfredsställa oss. Återigen för att vi håller tillbaka delar av oss själva. Det är inte en allmängiltig bild här. Men om man tittar på individnivå och verkligen går djupt så kan man ofta se de här spåren.
Skulle du säga att det finns konstruktiva och destruktiva beteenden? Eller är allting slätstruket med dåligt?
Här kommer vi då tillbaka kanske till definitionen. Definitionen är ju då att det är skadligt för oss själva eller andra, ofta båda. Så om vi ändrar terminologin och säger att det är som man ibland använder, en obsession, vad är det på
Besatthet.
svenska? En besatthet som inte är skadlig. Den kanske inte alltid är angenäm, framförallt för omgivningen. Men den kan definitivt vara gynnsam. Så att det finns definitivt områden som flyter ihop och liknar det vi tänker på som beroende. En annan språklig definition som man kan titta på där är ju engelskans dependency. Och den är svår att översätta till svenska. Kanske du kan hjälpa mig, men beroende översätts ju ofta både som addiction och som dependency. Men en dependency är ju då inte ett sjukdomstillstånd. Man skulle kunna säga till exempel att vi är beroende av luft. Men det betyder ju inte att det uttrycker ett kliniskt sjukligt tillstånd. Man använder också uttrycket medberoende och det blir också väldigt svårt att använda sig av, för vi, tillbaka till vad jag beskrev tidigare, den evolutionära aspekten av att vi behöver social kontakt. Så på många sätt så är vi ju icke-kliniskt beroende av våra relationer. Och det är svårt att separera vad som är sjukligt och vad som är gynnsamt där. Rakt svar på din fråga, nej, det kan inte vara gynnsamt att vara beroende. Men det kan vara gynnsamt att acceptera att vi är dependent av olika saker och att framförallt optimera vår miljö för att möta våra behov. Så ett behov hade väl kanske varit ett bättre uttryck för en dependency. Vi har ett behov av luft, vi har behov av mat. Vi kan vara beroende av mat, men vi kan aldrig vara helt utan behov av mat.
Men vad då blir vi beroende av och varför?
Ja, här kommer ju den holistiska aspekten av mitt perspektiv in. Man kan såklart titta neurokemiskt och se att olika kretsar i vår hjärna tänds av olika substanser eller av olika beteenden. Och det som oftast sammanlänkar dem är dopamin, som vi ibland beskriver som ett njutningshormon eller en belöningshormon, men som är lite mer komplext än så. Den rent fysiologiska förklaringen säger ju något, men om vi tittar på kanske ett mer emotionellt plan så blir det ju tydligt att när vår neurokemi sätts ur spel så vågar vi inte, orkar vi inte, har inte disciplinen att göra det som krävs för att få riktiga belöningar, emotionella belöningar. Det är lättare att titta på något drama än att faktiskt ha en djup och intim konversation med en annan människa där vi kan mötas emotionellt. Går man djupare andligt eller själsligt så kommer det tillbaka till det här större uttrycket av inte bara emotion, inte bara fysiologi, inte bara psykologi, utan var är vår plats i världen? Hur skapar vi den miljö som vi lever i och hur interagerar vi med den miljö som vi inte kan kontrollera? Vad var frågan?
Ja, vad vi blir beroende av och varför. Varför, alltså förenklat.
Ja, men, perfekt. Så det jag beskriver här är ju ett väldigt stort kontext, någonting som berör oss på många olika plan. Ofta så är det ju det vi blir beroende av är att känna att vi möter alla de här planens behov på en gång, på ett enkelt sätt.
Vilket den funktionen snus, cigg, alkohol, droger har.
Det är aldrig liksom slätstruket. Man kan generalisera att vissa substanser ofta hänger ihop med olika typer av dynamiker. Om vi tittar på snus som jag själv är beroende av. För mig så fyller det en funktion av att göra mig alert och till viss grad starkare eller mer kapabel mentalt. Och det talar ju också för att det inom mig finns någonting osäkert, någonting som inte är fullt tillfredsställt eller i acceptans med vem jag är, min förmåga. Tittar man på kanske andra änden av spektrumet med till exempel opioider som heroin, där har vi ofta en upplevelse av att känna kärlek, trygghet, värme. Någonting som ofta beskriver just intima relationer. Så det vi blir beroende av är ju det vi har behov av. Vi blir beroende av att tillfredsställa de behoven. Otillräckligt, ska jag tillägga. Det är väldigt viktigt att förstå att det är ett otillräckligt tillfredsställande av de behoven. Och det är därför det inte går att sluta, för vi måste komma tillbaka igen och igen och igen. Men vi blir aldrig tillfredsställda.
Hur hänger miljö och samhälle ihop med beroende då? Du nämnde det förut. Alltså våra moderna liv, hur bidrar eller inte bidrar de till beroenden och dessa cykler vi inte kan bryta?
Ja, alltså jag har ju redan använt två förbjudna ord här idag. Det är ju andlighet och själ. Det är ju ord som gör att du ofta blir ett svart får i framförallt vetenskapliga sammanhang. Och vetenskapliga sammanhang är ju de som äger vår vård. Men som också äger vår industri. Där vi vill ha mätbara resultat. Även inom den bransch du och jag spenderat så mycket tid i. inom träning, fitness, så vill vi ju ha mätbara resultat. Vi vill se siffror gå upp på skivstänger. Vi vill se siffror gå ner på vågen, upp på vågen, beroende på vem vi är. Väldigt sällan så vågar vi titta till det omätbara, de mjuka värdena. Och tillåta oss också att leva våra liv efter dem. Det är ju ofta sett som irrationellt, kanske till och med svagt, en tillflykt som jag ofta har tidigare i mitt liv sett religion som. Jag förespråkar inte religion, men jag förespråkar andlighet. Jag förespråkar en relation med det okända, det okännbara. Du kanske kan skratta lite åt hur det här hänger ihop med CrossFit. Där vi pratar om att träna för det okända och det okännbara. Så att, det skulle jag väl säga är en rot i den problematik vi upplever i samhället. Åtminstone på en mental och emotionell nivå. Tittar vi fysiskt och kanske socialt, så har ju vår miljö förändrats radikalt. Jag nämnde tidigare stamsamhällen liksom, med jägare och samlare, där vi levde i små grupper, där man hade förhållandevis intima relationer, vi hade tydliga roller, alla visste vad som förväntades av sig, man hade människor i sin närhet när man behövde hjälp. Man kunde kanske inte ens gömma sig. Man kunde inte gå hem till sin lägenhet ensam och rulla sig i smuts och sedan ta en dusch, gå till jobbet, slänga på sig makeup, snygga kläder och dölja under ytan allting. Så det är väl någonting som talar för den sociala aspekten. Tittar vi rent fysiskt så är vi ju helt mer eller mindre bortkopplade från vår biologiska miljö. Ren luft, luft som inte är rumstempererad, varm eller kall, som gör att vi inte behöver överhuvudtaget ha ett förhållande till den värld vi lever i. Vi har en inre uppfattning om vad världen är, men den är inte generellt rättvisande för var vi kommer ifrån och vad vi evolutionärt är skapade för att leva i. Vi får inte solljus, vi får inte naturlig fysisk aktivitet. Även om vi tränar så gör vi det i linjära mönster, sätt och repetitioner. Vi får inte så många okända stimuli. Maten vi äter kanske inte är säsongsbaserad eller närproducerad. Och att bara tänka på det blir också intressant, om det nu som jag påstår att det faktiskt är så att vi bör äta med säsong och vi bör äta den mat som växer i den miljö vi kommer ifrån. I ett multikulturellt samhälle där människor flyttar från kontinent till kontinent, så blir det ju väldigt svårt att leva det. Och även om vi kan det, så måste vi leva på mat som skördats tidigt från andra sidan världen. Jag tror att jag släpper rantet här, men jag tror att bilden blir ganska tydlig.
Men jag kan absolut se att i takt med att vi uppfunnit fler och fler miljöer där vi kan gömma våra problem. Det är någonting vi i vår egen skam lever hemma i vår soffa med, vare sig det är online betting som ändå kan säljas som ganska glamoröst, när den personen som sitter på pubben och spelar bort sina pengar på Jack Vegas är en uppenbar loser. Men den som gör det hemma, det syns ju inte, till exempel. Så det är ju dels de här du pratar om, sätten att dölja sitt beteende. Vi är inte lika kollektivistiskt orienterade längre. Vi har uppfunnit internet och alla dess avvikelser. Du nämner hälsa och hur våra moderna liv verkar vara ganska fjärmade från vad människan tänkt att göra, menar du?
Ja, och det här blir ju en slippery slope. För finns det någonting som är rätt eller fel för en människa? Nej, det kanske det inte gör. Det finns ju, vill jag tro, alltid en form av individuell väg för var och en av oss. Någonting som är på sätt och vis rätt. Tillbaka till Toltec. Visionen av att vårt liv är ett konstverk. Och vi ska göra ett unikt konstverk. Men samtidigt så tror jag inte att det finns någonting konstnärligt i att leva inomhus, att äta färdig mat, att känna sig svag, överviktig, trött, ha ont, vara mentalt begränsad på grund av brist på sömn eller näring, till exempel.
Men vad menar du att det skulle ge uttryck i kopplat till beroende? Men det är, du beskriver ju majoriteten av moderna stockholmare, Simon.
Oj då. Ja, det är ju ganska svårt att säga nej till njutning eller till dämpning av smärta när det avsaknas njutning eller när smärta är närvarande. Och har vi det som en del av vår livsstil, någonting som är i direkt antites till att skapa njutning, tillfredsställelse i våra liv och någonting som skapar smärta, som skapar tomhet, då kommer ju beroenden som ett brev på posten.
Jag tänker be dig ytterligare sväva ut. För det är ju lätt gjort att ja men forskningens fält har ett väldigt snävt fokus och det kanske ofta krävs någon lite mer filosofiskt lagd person att backa, zooma ut lite grann. Så jag undrar här nu då. Det kan vara att greppa efter halmstrån, men vi prövar. Beroenden kopplat till dygder och laster. Går det att säga någonting om dygder och laster som ödmjukhet och dess motsats högmod? Generositet, dess motsats girighet. Kyskhet, motsatsen lust. Medmänsklighet, motsatsen avund. Måttfullhet, motsats frosseri. Tålamod, motsats till vrede, eller kanske flit, motsats till lättja. Går du att använda ett par av de här orden i din praktik, i din terapeutgärning?
Ja, det skulle jag vilja säga. Rent spontant tror jag att jag kan bemöta 6 av de 7 ganska konkret. Skulle du kunna läsa upp den första så kan vi bara se om jag kan...
Ja, och då antar jag att lasterna är mer intressanta än dygderna. Fastän de kanske är solsidan av skuggsidan. Mm. De är skapandet kontra motståndet.
Yin och yang.
Det är yin och yang. Högmod, motsats till ödmjukhet.
Ja, det knyter ju nästan direkt an till vad jag beskrev, att vi kan gömma oss i våra laster, i vår skam, rädsla etc. Högmodet att vilja framstå som imponerande eller kunnig etc. Attraktiv. Ödmjukhet är ju svårt. Jag brukar säga att jag konstant går igenom cykler av hybris och ödmjukhet. Så ödmjukhet blir så viktigt, och man pratar ju speciellt i den terapeutiska processen om att vi åtminstone måste acceptera var vi är för att kunna ta oss vidare, och det krävs ödmjukhet. Det är ofta otroligt tungt och otroligt svårt. Både att erkänna för oss själva och att erkänna för andra att vi har ett problem. Det behöver
Just
inte
det.
ens handla om ett beroende.
Och därav anonyma alkoholisters serenity prayer och budord med mera.
Absolut.
Just det. Girighet motsats generositet.
Det som direkt kommer till mig är just den välgörande effekten av generositet. Om vi går tillbaka till det sociala, att vara en del av ett samhälle, ett kontext där vi faktiskt bidrar med någonting, ger någonting tillbaka, är ju bland det mest välgörande som finns. Att bara ta för oss själva pekar också på den moderna hyperindividualistiska livsstilen som är problematisk, där vi tillbaka till dependence, alltså helt ser oss själva som självständiga. Jag brukar vara ganska emot uttrycket self-reliance, självständighet. Självständighet låter väldigt vackert, men vi är inte särskilt självständiga. Vi kanske kan försörja oss själva, men sedan går vi till diverse butik för att handla vår mat. Och vi är i ett sätt dependent av den. Det är bara ett exempel. Och även om man skulle leva på jorden så är det väldigt svårt att skörda sina egna grönsaker, föra sina egna djur, leva ensam i en stuga utan någon mänsklig kontakt. Jag vet inte ens om det har gjorts.
Vi prövar lust och dess dygdiga motsats, kyskhet.
Ja, lust blir ju ganska tydligt. Alltså, vi har ju sexberoenden, vi har den datingkultur och de online datingtjänster som idag finns hur många som helst, hur lättillgängliga som helst. Och såklart också internetporren som är, vad är det? Jag tror att det står för någonstans mellan 40 och 60% av all internettrafik idag. Det säger ganska mycket. Så det är den mörka sidan. Men kyskhet då? Kyskhet är ju, det är nästan lite gammalmodigt och kanske inte så trendigt idag, men om man tittar lite djupare så kanske vi kan se att en intim relation, inte enbart fysiskt men också emotionellt, själsligt, är någonting som är väldigt välgörande och någonting som kräver tid, investering, kräver exklusivitet till viss grad. Säg inte att det är en sanning, men det är ganska svårt, är min uppfattning, baserat på anekdoter, att ha mer än en intim, närastående relation.
Jag tänker att det är nog ett stoff för ett annat samtal att koppla samman alla dessa dygder och laster.
Jag vill bara dra en floskel här. Det här är
Tack.
egentligen kanske en dikt eller vad man nu ska kalla det, men det är Life is an ocean. Love is a boat.
Utveckla.
Så intima relationer, inte bara man-kvinna sexuellt, men också vänskapliga relationer som är riktigt, riktigt nära. De relationer där vi kan våga exponera vår skam, vår svaghet, sårbarhet etc. är ju bland det mest välgörande och betryggande eller beskyddande mot beroenden. För ju mer vi flyr, desto mer under beroendets makt står vi. Kan vi exponera oss? Kan vi be om hjälp? Kan vi bara få bli accepterade, sedda, hörda, men kanske också hjälpta, så kräver det oftast intima relationer. Har vi inte det, ja, då får vi vända oss till stödgrupper som AA, till exempel.
Vi kan ta några laster till här. Avund och dess motsats medmänsklighet. Finns det något att hämta där?
Det finns något att hämta i alla de här, det vet jag. Avund är ju också någonting som direkt pekar på någonting som vi inte har. Man är inte avundsjuk på att någon annan har det man själv har. Och det indirekt belyser ju en känsla av otillräcklighet. Motsatsen då, det är ju att vara tillfredsställd i sig själv. Det är ju inte en lätt resa, ett lätt tillstånd att uppnå. Det är väldigt få som upplever det. Det är väl bara min så här ytanalys på det här. Det är superintressant att du plockar fram de här dödssynderna.
Ja, men vissa blir ganska uppenbara. Ska vi prata om frosseri och måttfullhet så kan vi ha
Den är väl
delvis,
perfekt.
den är ganska lämplig att se på kanske en överviktsepidemi liksom.
Ja, måttfullhet är ju svårt. Och det är svårt när till exempel mat, men också droger, är på många sätt designade för att slå av alla våra stoppsignaler. Bara få våran hjärna att lysa upp och skrika mer, mer, mer. Men måttfullhet är ju också någonting som för mig föder värde. Man uppskattar ju inte 10 koppar kaffe om dagen. Du sitter ju inte ner med varje kopp och säger Gud vad gott med kaffe. Så en del av det arbete jag gör är ju inte att jobba med en avsaknad av beroende, utan en närvaro av liv, av autentisk njutning, av reverence. Kan du översätta det med?
Är det vördnad kanske?
Perfekt, tack. Så att sätta sig och faktiskt kultivera, att utveckla och låta en vördnad inför sina njutningar, att låta det växa, är det någonting som faktiskt underlättar måttfullhet. Det är lätt att se på måttfullhet som någonting strikt, disciplinerat, kallt, att agera bara ifrån vårt huvud. Jag tror att den approachen till viss del är otillräcklig. Vi också måste tillåta vår njutning, våra lustar.
Och det kan säkert kopplas till nästa last här som skulle vara vrede. Vrede och tålamod.
Ja, alltså tålamodet står ju där i, om vi nu använder kaffe som exempel, att säga nej, jag kommer inte ta fler koppar. Imorgon kommer jag njuta ordentligt av en kopp. Men lika så just i förhållande till vredet så finns det ju en balans. Att vi behöver kunna agera både ifrån huvudet och ifrån hjärtat, om vi nu ska använda det uttrycket. Eller ifrån våra känslor. Vrede är ju också en sak som väldigt ofta kommer upp i den terapeutiska processen, undantryckt vrede, gången vi varit tysta när vi borde ha sagt ifrån. Men det är också lätt att tas över av vrede, att låta vreden styra oss. Vreden är ju inte en stark plats att agera ifrån. Tänker på den klassiska samurajanekdoten med samurajen som skulle hämnas sin herre. När han väl hade spårat upp mördaren så spottar mördaren i ansiktet på honom. Och han sätter tillbaka sitt svärd i slidan. Och mördaren frågar honom, varför dödade du mig inte? Så för att jag blev arg. Jag vill inte döda dig i vredesmod. För det är inte i linje med våra högre värderingar. Han tjänade sin herre som var hans större värde i livet. På samma sätt så behöver vi hitta större värden än vrede.
Våran Bushido-kod.
Vrede kan vara kraftfullt. Nu pratar vi mörker här. Vrede är ändå en av de starkare mörka delarna av oss. Vi kan titta på skam, kan titta på skuld, apati. Där pratar vi maktlöshet.
Mm.
Där är man djupt, djupt nere. Vrede kan driva oss framåt. Och vrede är också viktigt att tillåta oss att känna. Kanske inte att agera på, men åtminstone få uttrycka och få tillåta oss att underhålla att det finns någonting som väcks här i mig. Och det är sant för alla känslor att även om vi inte ser dem som en sanning, att det här är det enda som existerar, så är det som existerar inom oss. Det kan finnas skäl till det.
Vi börjar närma oss timmen, Simon.
Mm.
Jag tänker jag vill ta den sjunde och avslutande dygdenlasten och sen hinna med lite avslutande frågor.
Ja, det låter bra.
Sista här då. Lättja. Motsatsen är förstås flit. På latin industria. Att vara produktiv, misstänker jag. Flitig.
Mm. Engelskans industrious.
Just det. Lättja.
Lättja. Här kommer vi ju till kanske tillbaka till filosofin, viss del andligheten. Jag pratade tidigare om att vi behöver vara i kontakt med och tillåta våra känslor, men vi kan inte tillåtas att ägas av dem. Hade vi gjort det så hade lättja alltid varit den rätta vägen. Det hade alltid känts bra att välja den lätta vägen, men paradoxen är ju att om vi inte väljer att göra det som är svårt ibland, så får vi skörda ingenting. Skörda smärtan, tomheten, avsaknaden som det skapar. Jag läser en kurs just nu i prokrastination och perfektionism.
Mm-hmm.
Och det är intressant att häröra prokrastinering till beroende, för att det handlar där om att skjuta upp ett beteende medvetet trots att vi vet att det kommer ha negativa konsekvenser framöver.
Mm.
Och just flit där är ju någonting som ger oss en möjlighet att skapa njutning, framgång, någonting som vi vill ha, kanske till och med någonting som vi behöver. Ibland en kort tid framöver eller ibland långsiktigt. Beroende är ju på många sätt en slags invers av det där. När det är någonting som vi inte skjuter på framtiden, utan någonting som vi väljer här och nu, som är lättare, som ger oss direkt njutning och en direkt förnimmelse av det som vi kanske egentligen vill ha. Jag tycker att det är ett bra ställe att knyta ihop säcken här. Jag brukar prata om en multidimensionell pusselbit som saknas. Och det jag menar med den här multidimensionella pusselbiten är ju någonting som passar in på många olika nivåer inom oss. Det kan vara fysiskt, det kan vara emotionellt, psykologiskt, själsligt, andligt, filosofiskt. Det kan handla om våra relationer, vårt professionella liv. Det kan handla om en fysisk gärning som vi vill kunna utföra. Och när man målar ett sånt brett, vad vi nu kallar det, en bred plan, så blir det väldigt svårt att se att någonting kan passa in och möta allt det där på en gång. Och det är just ofta där problemet med att bryta ett beroende tar vid, i att vi behöver göra ganska stora förändringar i våra liv för att kunna skapa ett liv som är tillfredsställande nog för att vi ska klara oss utan det här substitutet som är otillräckligt och alltid kommer vara otillräckligt.
Varför har du valt att jobba med det här, Simon?
Ja. Man skulle kunna säga att min pusselbit delvis handlar om, såklart, att jag också vill bidra med någonting till den här världen. Jag ser att beroende är någonting som stjäl så mycket ifrån oss alla. Varenda person som är beroende, även om de inte åsamkar skada i sin omgivning så indirekt, tillbaka till Pressfield, så skapar de inte sin symfoni. De skriver inte sin bok. De är inte sin omgivning till gynnande. Så det är ett tueggat svärd, ska jag säga. Det är också en del av en form av altruistisk gärning för det mänskliga medvetandet. Ofta så tänker vi på en form av högre grad av medvetande som någonting som har oss till större kapacitet, större framgång, större förmåga. Och det är viktigt, men om vi bara rör oss i den riktningen så är det lätt att vi missar delar av vårt egna mörker, och det förtar också delar av vår empati. När vi ställs inför vårt egna mörker, våra egna demoner, så öppnar det oss också för att kunna se andra människor. Att kunna förstå deras svårigheter, deras lidande. Och att vara i vår tillväxt, i vår kraft, i vårt ljus, tillgängliga för dem också. Om vi bara fokuserar på oss själva så blir det så lätt att vi fastnar i vår egna storhet, våra framgångar, och inte kan relatera till andra som har det svårt. Och jag skulle vilja påstå att vi alla bär på något sätt, på något vis, ett mörker inom oss. Och ofta så är det så att de människor som vi ser upp till, de som vi ser som är framgångsrika, är de som har mött det, som har mött motståndet, som har vuxit igenom det. Och det är det som gör dem så imponerande, så attraktiva, så tilldragande. Det är därför vi vill vara som dem, men vi ser inte deras kamper. Vi förstår inte vad de har gått igenom. Och när vi bara försöker imitera dem så förtar det en del av vår mänsklighet.
Wow. Hur kom man i kontakt med dig som beroendeterapeut, holistisk hälsocoach, till och med handstand guru, om det skulle vara fallet?
Jag har ju bytt yrkestitel till rogue practitioner, så jag gör vad som helst idag om det krävs. Möter individen på alla plan som det är möjligt, trots att jag inte är certifierad för att göra det. Jag finns på primärt Instagram, @SimonBrandt, BRANDT. Därifrån kan man hitta all övrig information.
Bra. Jag tänker att du och jag ska fortsätta off the air, så ska du få ännu lite mer Stephen Pressfield uppläst för dig.
Så han är grym. Rekommenderad läsning.
Absolut. Några avslutande ord för vi säger adjö?
Skapa konst genom ditt liv, genom ditt levande. Se på dig själv som ett konstverk och ta ut svängarna, använd alla färger. Där har vi det mest konkreta jag kan säga. Sluta med saker, börja med att börja med dig själv.
Damn. Grymt. Du, jag hade ett supergivande samtal.
Ja, men tack Henrik. Jag har fått orera ordentligt på de här ämnena. Det har varit trevligt faktiskt.
Men jag tackar för inzoomat och utzoomat perspektiv och hoppas det var nyttigt även för den som lyssnade. Så vi säger så. Tack och bock. Vi rullar lite musik och lite eftersnack, så får ni kontakta Simon på @simonbrandt samt kolla in länkar ner i show notes, så kan ni också hitta till hans konto. På återseende. Hej då allihopa. Och där var avsnittet slut för idag. Premiären är gjord för säsong 3 av Fitness Filosofi Floskler. Och vill du komma mer i kontakt med Simon, så hittar du hans kontaktinfo i show notes där nere. Också värt att nämna att Simons nya coachinggrupp, mycket tema maskulinitet, beroende, göra jobbet, kan du också läsa mer om, för den drar faktiskt igång nu väldigt snart också. I stort sett samtidigt som Fitness Filosofi och Flosklers egna Winter is coming coachingupplägg. Gillade du avsnittet, skicka det till någon annan som kan behöva höra det här. För att stödja arbetet vi gör, gå då in och följ Simon, @SimonBrandt på sociala medier. Följ podden @FitnessFilosofiFloskler eller då mig som värd @HenrikWalis. Samtliga konton är då främst Instagram-baserade. Befinner du dig i Stockholm bedriver jag personlig träningverksamhet på CrossFit Nordic i Vasastan, ett stenkast från både Karolinska institutet och Odenplan. Där finner ni mig om du vill komma igång med träningen, lära dig mer om specifika övningar och skills, allt från handstående till muscle-ups till bänkpress. Kör även online-baserade upplägg. Det kan vara träningsprogram, det kan vara livsstil, det kan vara kost eller en kombination av alla tre. Vi är tillbaka om en vecka igen i denna plattform vi kallar Fitness, Filosofi och Floskler. Avsnitten kommer droppa varje vecka hädanefter. Det är alltså säsong 3, inte bara den första uppföljaren utan den andra uppföljaren. Och vi vet ju många gånger att den tredje ofta är bäst. Alla såg fram emot Sagan om konungens återkomst. Alla såg fram emot Empire Strikes Back. Kanske även då säsong 3 av Fitness, Filosofi och Floskler är att räkna med just på det sättet. Third time is a charm. Tillbaka nästa vecka med nya floskler, nya plattityder. Och vi bedriver fortsatt lobbyism för friskhet, för styrka, för frihet. Det finns där. Go out there and take it. Skapa mer, konsumera mindre. Allt börjar på gymmet. Det är inte extremt att träna 2 timmar om dagen om du också sitter på arslet 12 timmar per dag, som vi i regel gör. Tack som tusan för idag. Coach Henrik out.